En kompis till mig, Jenny, var medryttare till en häst som stod på en gård utanför Skurup i Skåne. En dag kom den boende på gården, nybliven mamma till en 6 månader gammal bebis, ut med babymonitorn till stallet och frågade om Jenny kunde gå in och lyfta upp barnet ifall det vaknade. Mamman skulle bara göra ett snabbt ärende i byn och det lilla barnet hade precis somnat. Hon lovade att hon skulle vara borta i max 15 minuter. Jenny svarade att det var inga problem. Hon gick ändå bara i stallet och plockade med små saker. Mamman tackade, ställde monitorn på en pall i stallet och gick ut till bilen. Jenny hörde bilen som rullade iväg från gården och fann sig ensam där. Den var U-formad med bostadshus i ena änden och stall, liten lada och garage i de andra två delarna. Hästarna var ute i hagen så hon var ensam i stallet förutom en av gårdens katter som låg på en halmbal i hörnan och myste. Hon gick in i sadelkammaren och hämtade en sadel som hon skulle putsa. När hon kom ut från kammaren efter bara ett par minuter sneglade hon ut genom stallfönstret mot bostadshuset där det lilla barnet låg och sov. Då såg hon i ögonvrån en rörelse nära huset. Hon kollade rakt mot bostadshuset och runt hörnan kom en man. Han var ganska kort. Hela han tycktes gråaktig. Han hade slitna grå kläder med många hål i. Han hade en gammal grå hatt som hängde ner och skymde hans ansikte. Och så höll han någonting i sin famn. Någonting som var kritvitt i kontrast till hans grå kläder och hud. Jenny frös till is när hon såg att det vita i hans famn såg ut precis som när man virat in ett litet barn i lakan. Sen blinkade hon och mannen var borta. Babymonitorn, en modell med bara ljud, hade varit tyst hela tiden. I ren panik tog Jennys instinkter vid. Livrädd för att stöta på mannen på gårdsplanen sprang hon ändå in i bostadshuset för att se till det lilla barnet. När hon kom fram till den lilla spjälsängen där barnet låg möttes hon av en tyst bebis som börjat bli lite lätt blå om läpparna. Barnet hade på något vis snurrat runt och snärt in sig med lakanen runt halsen. Mannen syntes aldrig till igen. Var han en skyddsängel? Eller var han den skyldiga?
När en människa har blivit huvudlös så är hon död.
Du tittar på Creepypodden med mig, Jack Werner. Idag livestreamat från Radiohuset i Stockholm. Och det vi nyss hörde var historien Babymonitorn skriven och inskickad till podden av lyssnaren Bella. Någonting vi återkommer till ofta i den här podden är ju mötet mellan gammal folktro och modern verklighet. Det är ju helt enkelt djupt fascinerande att, verkar ju både ni som lyssnar och jag själv definitivt tycka, att fundera över vilken botten i den fysiska världen de här gamla berättelserna har. Och nog får en att fundera, den här historien som Bella har hört, på om det inte ligger någonting i pratet om gårdstomtar. Enligt vad de brukade säga så skulle de kunna vara elaka, ibland så elaka att de gav sig på barn själva. Men oftare än så framställdes de i grunden som rättvisa och välvilliga. Att en gårdstomte skulle vilja rädda ett barn genom att spela skurk låter som om det också hade kunnat rimma med den gamla tron. Så vem vet? Bara den som var inne med den sovande bebisen som snurrat in sig i sina lakan den där dagen på hästgården vet säkert. En anledning att de här historierna om gammal folktro lockar en är att de kan antyda, tror jag, ett svar på frågan om hur det var att leva för hundratals år sedan i en tid så oigenkännlig från vår egen. Hur såg man på döden? På det som fanns bortom det synliga, på sin egen roll i den stora världen. Hur mystisk måste inte en främling vara när man bara träffade några främlingar om året? Hur hotfull kunde inte skogen verka när man visste att människor försvunnit i den? Hur djupt skulle inte vattnet kännas om man aldrig hade sett dess botten? I berättelserna skymtar det, tycker jag, hur man tänkte för att få sammanhängande svar på dessa frågor. Hur man omvandlade slump och naturkrafter till igenkännliga varelser som kunde ses och bekämpas eller i alla fall förutsägas. Och hur man försökte hitta en logik. För hur skulle man annars kunna leva i en värld som var så grym? Tänker man så, så måste ju varje större nyhetshändelse från den här tiden ha blivit underlag för ett ivrigt myllrande historieberättande, och varje gammal folksägen som ännu lever kvar, antagligen måste det vara på något sätt en rest av någonting urgammalt, sedan länge bortglömt trauma. Och ibland dyker de upp, de där gamla traumanen, när man minst anar det. Vi fick helt nyligen ett mejl till podden från en lyssnare som ville förbli anonym. Den lyssnaren hade upplevt någonting högst märkligt som kanske ni som lyssnar på poddar kan känna igen er i. Fast inte helt, hoppas jag. Låt mig läsa historien Ljudboken för er, skriven av en anonym lyssnare. Jag skriver till er eftersom att jag inte riktigt vet var annars jag kan berätta om det här. Det är lite för märkligt för att skriva till kvällstidningen om det, samtidigt som det inte är tillräckligt allvarligt för en polisanmälan. Då är det bara ni, en podd med berättelser om oförklarligheter folk är med om nu för tiden, som återstår. Kanske är det till och med här min berättelse passar bäst. Jag lyssnar väldigt mycket på ljudböcker. Visst har det att göra med att jag gillar litteratur, men det har också blivit en typ av trygghet. En mjuk röst som berättar om öden och äventyr är perfekt att landa i efter en lång dag. Så mycket lyssnar jag att jag ibland känner att utbudet börjar sina. Som när man är sugen men inte vet på vad och står håglöst och stirrar in i kylskåpet som man öppnat för tredje gången. Så känner jag mig ofta när jag scrollar genom ljudboksapparna på eftermiddagarna. Det brukar sluta med någonting i apparnas bottensediment. Någon titel som knappt gått att hitta. Oftast visar det sig varför på en gång. Det är inte särskilt bra böcker. Men nu i dagarna var jag med om någonting helt annat än den vanliga illa skrivna romansen. Jag hade snubblat över en bok som hette Gysinge Varg, skriven av en Lars F. Larsson. Den beskrevs som en roman om den varg som under vintern 1820 dödade 9 människor i Gästrikland. Inga adjektiv förekom i beskrivningen, så jag chansade på att det var en av alla mer eller mindre hemmasnickrade dramatiseringar av halvt bortglömda händelser ur Sveriges äldre historia, och tryckte play. Det hände alldeles nyligen det här, och därför kan jag beskriva detaljerna, hur det var omkring mig när jag lyssnade för första gången. Jag satt på pendeltåget på väg hem från jobbet. Det var långt efter rusningstrafik, jag jobbar ofta sena pass. Och passagerarna tunnades ut allt mer medan jag ensam satt kvar. Utanför svepte enstaka ljus förbi det ödsliga mörkret som hängt över oss ända sedan vi kom ut ur innerstaden. Tågets tunna väggar kunde inte hålla råkylan ute, och jag huttrade i min otillräckliga jacka. Men inläsningen intresserade mig redan från början, om än kanske inte på det vanliga sättet. Boken inleddes med en miljöbeskrivning av Gysinge, den bruksort i Sandviken där vargen hade härjat. Det var den sedvanliga detaljrikedomen för en bok producerad av en kyrkboksforskande lokalhistoriker. Det var namn, åldrar, yrken och släktband, och de beskrevs alla ingående. Inläsaren var en man i 40-årsåldern. Jag försökte kolla upp honom, men där namnet brukar stå stod det bara under inläsning. Jag utgick från att det inte uppdaterat sen, och hur som helst läste han som om han var otålig. Han verkade vilja komma förbi denna omständliga öppning som han nästan fnysande av förakt arbetade sig igenom. Det fick mig att tänka på den där nyheten för ett tag sedan om inläsare av talböcker som börjar kommentera innehållet eller somnar mitt i inspelningarna, och på hur lite de där inläsningarna verkade dubbelkollas innan de publiceras. Den här mannen kunde knappast gjort det tydligare att han tyckte riktigt illa om boken han läste. Och någon redaktör borde ha reagerat, om de nu existerade. Mitt i en mening tystnade han. Jag tog upp telefonen och väckte skärmen och såg sekunderna i boken ticka fram. Ljudboken spelade vidare, men inläsaren var tyst. Jag blev besviken. Det hade hänt mitt i ett, trots bokens bristande kvaliteter, spännande och tragiskt stycke om en 18-årig flicka som vargen i Gysingen nästan helt ätit upp. Och jag ville veta hur det fortsatte. Men så dålig som inläsningen hade varit hittills var jag inte överraskad om den helt enkelt bara slutade där. Jag började ännu en gång bläddra bland ljudboksappens titlar för att hitta någonting annat att lyssna på, när en hög viskning i mina öron fick mig att rycka till. Åt hennes kött medan hon skrek. Jag ska vara ärlig, jag tappade nästan telefonen. Viskningen hade kommit från ingenstans och hade brutit tystnaden i inläsningen, som jag inte ens hade tänkt på fortsatte spela medan jag började leta efter något nytt att lyssna på. Den hade varit så intensiv att inläsaren måste ha lagt läpparna mot mikrofonen när han viskade. Knappt hann jag reagera förrän han fortsatte rabbla bokens innehåll, precis som förut. Jag kunde inte tro mina öron. Hade jag hört rätt? Jag spolade tillbaka och visst var det där. Jag hade nämnt tidkoden i boken så ni hade kunnat kolla det här själva. Men det går inte längre och jag ska senare gå in på varför. Där på pendeltåget satt jag i alla fall och glömde allt annat. Jag hade blivit förfärligt skrämd när viskningen kom, men nu var jag drabbad av en morbid fascination. Den här inläsaren hade helt uppenbart tagit sig enorma friheter med boken han läste in. Vad mer skulle han göra med materialet? Jag lyssnade vidare med samma glädje som när man läser en riktigt knäpp människas Facebookflöde. Boken fortsatte vara illa skriven. För mycket irrelevanta detaljer, saker författaren ville berätta om bara för att han lyckats forska fram dem, och för mycket talanglösa försök att beskriva känslomässiga ögonblick. I en scen där en 6-årings föräldrar fått veta att vargen hade tagit pojken lyckades författaren skriva att mamman, citat, kände gråten rulla ut ur ögonen. Och när jag då hörde inläsaren spotta, ja alltså på allvar, loska på golvet i studion, skrattade jag förtjust för mig själv. Kontrasten mellan den dåliga boken och den märkliga inläsaren gjorde lyssningen till en riktig tripp. Så fortsatte det tills det kom en dramatiserad scen där en 8-åring var ute för att se efter korna och då blev riven och delvis uppäten av vargen. Jag märkte på inläsaren hur han saktade ner ju närmare vargattacken det kom. Hans röst blev grötig. Han stannade kvar på vissa ord och upprepade dem. Liksom smakade på dem. Pojkens små fötter i träskorna värkte, läste han, minns jag, och så stannade han upp och hummade för sig själv innan han läste orden pojkens små fötter igen. Och då hördes det att han log. Sen blev det tyst i ett ögonblick och så kom en ny viskning. Så trind att köttet rinner av dem. Jag hörde honom säga så och jag blev faktiskt illamående. Det nöje jag tidigare hade känt rann av mig och återstod gjorde bara en känsla av att ta del av en sjuk människas tankar. Det var något med vilka stycken som fick honom att stanna upp och hur han viskade. Det var att han hördes att han log och han var ännu en gång så nära mikrofonen som om han ville ta den i sin mun och suga på den som en stor karamell. Men det var också att jag nu var helt ensam i pendeltågsvagnen, några stationer från den där jag själv skulle gå av. Och i det läget är det svårt att vara helt oberörd av en tokig människas röst, alldeles för nära. Halvt ofrivilligt började jag titta mig över axeln och funderade på att stänga av, men nyfikenheten vann. Ljudboken fortsatte spela. Boken gick in i ännu ett stycke av amatörhistoriker Porr om hur Östra Färnebosockens demografiska utveckling fram till denna tid hade sett ut. Och inläsaren hade börjat mumla som om han skummade texten i jakt på det han sökte. Jag tog upp telefonen och öppnade ljudboksappen och upptäckte då något jag tidigare hade missat. Ljudboken hade en recension. Jag tittade misstroget på skärmen. 5 stjärnor. Signaturen Lilla Blomman hade tydligen älskat det hen hade hört. Till stjärnorna hörde en kommentar och jag läste den. Smaskig bok. Precis som du lovade på mötet. Man blir sugen på att vara med när du hugger in. Medan inläsaren mumlade vidare i mina öron läste jag om kommentaren. Vad menade människan? Var det någon sorts ironi? Jag hade svårt att tro det eftersom kommentaren var skriven med den sortens säreget dåliga svenska som bara 50-åringar från livets hårda skola använder. Och säga vad man vill om dem, men de brukar ändå vara ganska rättframma med vad de tycker. Så vad betydde hugger in? Den saken satt jag funderade över när jag, i en av de sjukaste sammanträffanden jag har varit med om, sakta började bli varse att ljudboksinläsaren i mina öron inte längre mumlade utan gjorde någonting annat. Det tog några sekunder för mig att känna igen ljudet och bli säker på vad det var, men sen kunde jag inte höra något annat än det. Han tuggade. På allvar, på heder och samvete säger jag er, han åt någonting. Jag hörde fibrer slitas itu och blöta stycken slitas av som om det var en jättestor apelsinklyfta han satt med. Men sen tuggade han länge, alldeles för länge för att vara någon klyfta, och varje tugga var seg och saftig. Det kunde bara vara en sak han åt. Det kunde bara vara kött. Emellanåt hummade han för sig själv, som förut. Hummade som om han myste. Det räckte. Jag kände vågor i magen av äckel och stängde av. Och så drog jag hörlurarna ur öronen och höll dem mellan tummen och pekfingret. Som om även de på något sätt blivit nerkladdade av det som spelats i dem. Sen började jag leta efter någon sorts anmälknapp i ljudboksappen. Men jag hittade ingen. Och precis då slog pendeltågets dörrar upp vid min station. Och jag fick skynda mig av. Hemma väntade gammal mat och disk i köket som jag hade skjutit upp till denna stund, och allt som allt blev det inte att jag återkom till ljudboksappen just den kvällen. Så mycket avsmak hade jag också fått för hörlurarna att jag faktiskt gärna för en gångs skull bara satte på radion i köket och lyssnade på skval. Dagen därpå, när jag skulle visa ljudboken för en kollega, var den försvunnen. Jag satt och sökte inför kollegans tålmodiga ögon, men den gick inte längre att hitta. Det var som om någon på ljudboksappens kontor hade märkt att den konstiga titeln fått en mycket ovanlig spelning, gått in och kollat vad det var och sen illa kvickt städat bort den. Det är åtminstone den bästa gissningen jag själv kan prestera. Ja, ni hör. För märkligt för kvällstidningarna, men inte tillräckligt för att kontakta polisen. Nu sitter jag bara här och har lyssnat på en ljudboksinläsare dregla över uppätna barn och sen äta kött i studion. Jag har försökt hitta information om boken, men det måste vara något en hembygdsförening som aldrig fick internetuppkoppling gav ut, för varken den eller dess författare finns omnämnt någonstans på nätet. Jag antar att någon gjort en egen inläsning av boken och sen på något sätt lyckats ladda upp den i ljudboksappen. Det är en förklaring som väcker fler frågor än den ger svar. Och kan ni komma på någon bättre så är jag idel öra. Det går ändå att avfärda allt det här som resultatet av en galning. En ensam dåre som lyckats ta sig ut inför vad han hoppade skulle bli en stor publik med sina sjuka fantasier. Sådana finns, det vet vi ju alla. Det enda jag nu i efterhand på riktigt tycker är obehagligt är den där recensionen som användaren Lilla Blomman, av allt att döma den enda människan utom jag och den där anställda på ljudboksappen som faktiskt hade hört boken, lämnade. För vad var det egentligen för möte som Lilla Blomman skrev att den hade haft med författaren eller uppläsaren till boken? Ja, vi har hört ljudboken skriven av en anonym lyssnare. Och om det nu är svårt att motstå lusten att leta själv så kan jag säga att jag redan har försökt. Och att nej, den där boken finns inte längre kvar på någon av de större ljudboksapparna. Åtminstone de jag har tillgång till. Men Gysingevargen fanns på riktigt och för nästan exakt 200 år sedan härjade den. Vilka som minns den än idag vet jag inte. Men åtminstone någon som man kanske önskar inte skulle minnas den.